السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بفتشتر أطلاسة رون تفسير ابن كثير، تفسير سورة الإسراء، سورة خطر في القرآن، som vi läser från nu i Ramadan. Och vi har kommit fram till vers 26. Ayah sitta och ashrin. Now. Och vi talade i förra lektionen om rättigheten. Och då började vi med den första rättigheten. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Och eran herre har bestämt att endast han ska dyrkas. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och att vara god mot sina föräldrar. Till slutet på verserna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala nästa rättighet. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger här och ger släktingarna deras rättigheter. Och de fattiga och de resande, men spendera inte slösaktigt som en slösare. Nah. Här säger Ibn Kathir att när Allah subhanahu wa ta'ala nämnt föräldrarnas rättigheter, så nämner han efter dem vilqurba och silatu rahim, att hålla släktbanden. Nah. Som vi nämnde i hadithen där profeten alaihissalatu wassalam sa ummuka wa abaka thumma adnaka fa adnak. Först viktigast är din mamma och sen din pappa och sen de som kommer närmast och de som kommer närmast. Så första rättigheten till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen självklart profeten alaihissalatu wassalam. Men bland dem, levande bland oss, så kommer föräldrarna först och främst. Och efter föräldrarna, eller bland föräldrarna, så är det modern och sen fadern. Och sen kommer al-adna fal-adna, eller al-aqrab fal-aqrab. Det vill säga närmaste och sedan den som kommer efter och den som kommer efter. Så till exempel, ens bror har mera rättigheter än ens kusin. Och så vidare. Så att vi har då dhul-qurba som är ens nära släktingar. Och de kallas också för al-arham, yani de som man är nära besläktad till. De här har också stora rättigheter i islam. Och han nämner också den kända hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Att den som vill ha mera rikedom och den som vill ha ett längre liv ska hålla släktbanden. Ja. Och denna hadith är sahih. Den finns i Bukhari. Här finner vi en påskyndad belöning i att vara god mot sina släktingar. I att hålla släktbanden. Och det är två saker. Att hålla släktbanden, silat och rahim, det är kontakten. Besöka, hälsa på, ringa, skriva. Gärna hålla, upprätthålla en kontaktrelation med släktingarna. Och sen har vi el-ihsan, att vara god mot släktingen. Och det kan vara att hjälpa dem, ekonomiskt hjälpa dem, med någonting som de behöver hjälp med. Så att man har de här aspekterna, att behandla släktingarna väl och att hålla kontakten med släktingarna. Det här är någonting som Allah har beordrat med. Och om Allah har beordrat med det, då blir det en ibada, det blir en dyrkan, eller hur? Är det inte så? Allt som Allah har påbjudit är en ibada. Så att ringa till din släkting är en ibada om du har rätt nia. Skicka pengar till en släkting är ibada om du har rätt nia. Om du gör det för Allahs skull. Taib. Och ibada belönas vi för. I detta liv och i nästa liv. Först och främst i nästa liv. Men en av de gärningar som utmärker sig i islam med att den har en påskyndad belöning. Som ger yani, belöning snabbt i detta liv är att ha god relation med sina släktingar. Och här nämndes två belöning. Att den som vill ha mera rizq, eller mera försörjning, mera pengar, och den som vill ha mera eller längre liv ska hålla släktbanden. Okej. Och de lärde har diskuterat denna hadith. Vad som menas med mera försörjning och längre liv. Och de säger här, mera försörjning, det kan betyda ordagrant mera pengar. Allah gör dig rikare. Eller det kan betyda att Allah ger dig mera baraka i vad du har. Att det du har räcker till mer. Du får mindre utgifter och pengarna du har räcker längre. Okej? Vi ser ju folk som har jättehög lön. De får kanske 100-200 000 i månaden, men pengarna bara försvinner. Han kanske har en maka som slösar pengarna, kanske har massa skulder, kanske har barn som slösar pengarna och liknande saker. Det finns ingen baraka i pengarna. En person har mindre pengar, men som han alla varje månad lägger undan. Och pengarna växer, baraka i pengarna och så vidare. Så det är också en tolkning. Den andra aspekten var att han får ett längre liv. Och där finns också samma tolkning kan man säga. Att det betyder ordagrant han kommer att leva längre. Istället för 60 han lever 80-90 år. För att han är god mot sina föräldrar. Och den andra tolkningen är att han lever inte längre. Han lever lika länge som är skrivet. Men att han får baraka i sitt liv. Kanske 60 år. Men han hinner utföra otroligt mycket saker under dessa år. Okej? För vad är nyttan av att en person blir 100? Med de sista 30 åren i sitt liv ligger man på en sjukhussäng. Eller man är dement. Eller man, yani, a'udhu billah, har förlorat förståndet. Vad är nyttan av ett sådant liv? Hellre att man lever kortare men får baraka i livet. Taib. Så det här är också då en tolkning. Ja. Och om man säger att en person lever längre. Och att det här då motstrider ödet. Det är redan skrivet hur länge vi ska leva. Då säger ulema att vad som är skrivet i Lawh al-Mahfuz, det kommer aldrig ändras. Okej? Men så finns det årliga ödet. Det årliga ödet som sker i Laylat al-Qadr. Vad som kommer ske varje år. Att det kan ändras. Eller att det står skrivet i Lawh al-Mahfuz att den här personen ska leva länge, till exempel 100 år, för att han håller släktbanden. Han kommer att hålla släktbanden. Hänger ni med? Så det är redan förutbestämt att en person får ett långt liv för att han kommer att hålla släktbanden. Så i slutändan, att hålla släktbanden ger dig baraka i dina pengar och ger dig baraka i livet. Och ökar dessa två. Ja. Och de lärda säger när det kommer till silat och rahim och att hålla släktbanden, så har det bara nämnts generellt att håll släktbanden, var god mot dina släktingar. Och när någonting har nämnts generellt i islam på det här sättet, då går man tillbaka till al-urf. Men i vissa saker, islam har sagt, gör si och gör så. Exakt vad du ska göra. Då är det det du ska göra. Men vissa saker har bara nämnts att du ska vara till exempel god mot din fru. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Vad är ma'ruf för någonting? Då går man tillbaka till seden och traditionen i landet. Och självklart, om islam uppmanat till någonting, så är det det som är först och främst. Men man går tillbaka till då al-urf och seden i landet. Så är man god mot sina släktingar, vad är det som räknas som godhet? Vad är det som räknas som kontakt? Det kan skilja sig till exempel från kultur i Afrika, kultur i Afghanistan, kultur i Sham, i Palestina, i Kurdistan. Det kan vara olika. Vissa kulturer, du kanske måste hälsa på en viss släkting varje vecka. Annars är du ingen bra släkting. Vissa, de kanske har kallats, det räcker 2-3 gånger om året. Och så vidare. Så att då får man kolla på vad seden säger och rätta sig efter den. Och när det kommer till att hjälpa släktingar ekonomiskt, så säger även där ulema som Sheikh Saadi att det går tillbaka till deras behov. Igen, du har en släkting som är rik. Du behöver inte skicka pengar till honom. Eller hur? Du har en släkting som bor på gatan. Han har ingenting. Alltså, du måste skicka pengar till honom. Hänger du med? Vad är hans behov? Då får du kolla och sen skicka beroende på hans behov. Ja. En annan person har mindre behov. Så vi kan inte säga att vara god mot dina släktingar är att du skickar $100 i månaden. Nej, det finns ingen sån gräns. Utan det går tillbaka till el-urf och det går tillbaka till personens individuella behov. situationen och tid. Han kanske behöver pengar en månad, men kanske inte behöver nästa månad. Han kanske kommer få ett jobb om 2 månader. Halas, men han behöver pengar nu. Så att han kommer på fötter, till exempel. Så man får alltid kolla på den situationen och vart behovet finns. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Och slösa inte dina pengar eller egendomar som en slösare. Now. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala säger att al-mubadhirina, de som slösar, är satans bröder. Now. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. För sannoliken så är slösarna satans bröder, och satan var sannoliken otacksam mot sin herre. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att vi inte ska slösa. När Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat med al-infaq, att man ska spendera, så har han förbjudit från att man ska vara slösaktig. Bel yakunu wasatan kama qala fil ayat al-ukhra. Utan när man spenderar så ska man vara moderat, man ska ta en medelväg, som Allah säger i den andra versen. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Att de som när de spenderar inte slösar och inte heller är snåla, utan de tar en väg mellan detta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala och varnar oss från slöseri, att slösarna är satans bröder. Och då säger Ibn Kathir, ej ashbahahum fi dhalik, yani de efterliknar shaitan i detta. Okej. Okay. Och vissa av salaf nämner al-mubadhirina, om det handlar om yani icke-muslimer, att de spenderar pengar på saker som är mot islam. Att det här är från satans verk. Yani la shakkanahum ikhwanu shayatin fi dhalika. Men en muslim, om han spenderar eller han slösar, så yani efterliknar han shaitan i det han gör. Hänger ni med? Det är det som menas med versen. Inte att han är en shaitan eller han är en kafir för att han slösar sina pengar, utan han gör en satans gärning. Eller han gör det shaitan vill från honom. Shaitan vill antingen att du ska vara snål. Det är det bästa. Att du inte ska spendera. Att shaitan, ya'idukum al-faqr. Allah säger att satan skrämmer er med fattigdom. Så shaitan skrämmer dig och säger spendera inte, du behöver pengar, du måste spara, du måste köpa bil, du måste, de får klara sig själva, någon annan kan skicka pengar till dem, du behöver inte skicka pengar till dem. Innan han kommer med massa wiswas, så att du inte ska spendera. Men den som trotsar shaitan och ger, alhamdulillah. Men då kanske shaitan kommer och säger, aha, du ska ge, men ge allting. Var inte snål. Ska hjälpa en släkting, ge allt du har. Det är också fel. Då är du mubadhir, då har du slösat. Så man ska alltid ha den här medelvägen. Och det kommer komma en till vers efter den här, som handlar just om detta. När man spenderar så ska man vara måttlig. Är ni moderat och inte gå till någon av de två extremerna. Vad är då slöseri? Man har tabvir och israf, att gå över gränsen och att slösa. Ibn Kathir säger att Ibn Mas'ud radiyallahu anhu säger att tabvir huwa al-infaq fi ghayri haqq. Wa kada qal Ibn Abbas. Dessa två sahaba säger att al-tabdhir är att slösa pengar eller spendera pengar på felaktiga saker. Yani saker som är batil, saker som är haram och saker som Allah azza wa jalla har förbjudit. Och qala Mujahid, law anfaqa al-insan ma lahu kullu fi al-haqq lam yakun mubadhira, wa law anfaqa muddan fi ghayri haqq fi haqqihi kana tabdhira. Mujahid sa, om en person spenderar hela sin rikedom på någonting som är bra, för Allahs skull, då är det inte slöseri. Men om han spenderar en mudd, en handfull med mjöl eller någonting, på någonting som är fel, då är det slöseri. Så att, där nämner Salaf att det går tillbaka till syftet du spenderar på. Taib. Och han nämner också från Qatada, som sa ett tabdhir en nafaqa fi ma'siyatillah wa fi ghayri al-haqq wa fi al-fasad. Slöseri i att spendera på synd och vad som är fel och korruption. Yani, vad är det de säger här? Om du lägger en krona på haram, en enda krona, Du köper en cig till exempel, en cigarett av en person för en krona. Då är det tabdir. Det är slöseri. Ja. Du laddar ner en låt på Spotify. Jag vet inte vad det kostar. Jag har aldrig gjort det, men vad kostar det? 5 spänn eller? Alla, jag vet inte. Låt oss säga det kostar 5 kronor. Det är tabdir. Det är slöseri. Hänger ni med? Men du tar upp 5 000, du lägger här i moskén. Alhamdulillah, det är inte tabdir. Det är någonting bra. Okej? Okay? Ja. Och sen när det kommer till vardagliga, alltså att du ska köpa skor till exempel. Vad är slöseri på att köpa skor? Ja. Då nämner ulema att det går tillbaka till personen. Ja, till exempel, du har 10 000 kronor att leva på hela månaden. Så köpa mat och allting. Och du köper skor för 5 000 kronor. Ni har sett dem här, man kan köpa nya skor nu. Såna här Adidas, speciella modeller. Va? 5 000 spänn, har ni sett dem? 5 000 spänn, ett par skor. Och du har redan skor. Och du behöver dem inte. Fast jag köper skor 5 000 kronor. Är det slöseri? Och du har 10 000 att leva på. Det är slöseri, eller hur? Taib, en annan person, han har miljarder. Sveriges största affärsman. Han köper skor för 5 000. Är det tabdir? Det kan bli lite om han överdriver. Men det är inte, han kan köpa dem. Hänger ni med? Så det är också gå tillbaka till personen. Men självklart om han har 20 skor och han köper en par till. Det är också tabdir. Det är också slöseri. Så att det går lite tillbaka till personens behov och situation. Men en person måste ha ett par skor som kostar 5 000. För läkaren säger det. Han har ont i ryggen. Det finns inga andra skor. Då är det inte slöseri. Då behöver han skorna. Hänger ni med? Eller han ska upp på ett uppdrag någonstans. Vandra i fjällen. Och han måste ha speciella kängor som kostar flera tusen. Kallas. Det är inte tabdir. Det är okej. Okay. De har uppfyller ett visst syfte. Ja. Och så säger då Allah subhanahu wa ta'ala. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Att slösarna är sannoliken satans bröder. Ej fit tabdir wa safa. I sitt slöseri och idioti. Wa tarku ta'atillah. Wa irtikab ma'asiyatihi. I att lämna lydna till Allah och i att synda. Yani det är det som gör dem till satans bröder. Att de slösar i idioti, dumhet. Och att de slösar i olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kan shaytanu li rabbihi kafura. Och satan är sannoliken otacksam till sin herre. Ej jahuden. Yani en person, shaytan är en person som är, en juhud på svenska är, trotsig. Lennahu ankara ni'mat Allahi alayh. För shaytan nekade Allahs gåvor till honom. Och lam ya'mal bita'atihi. بل أقبل على معصيته ومخالفته فالشيطان lydde inte Allah utan vände sig istället bort från Allah till synd och att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Och om du Muhammed alayhi salatu wassalam vänder dig bort från dem, alltså släktingarna och fattiga och resande som vi har beordrat att du ska ge deras rättigheter, men du inte har några pengar om de frågar om det. Och om du nu väntar på din herres nåd som du hoppas på, tala då med dem på ett mjukt eller snällt sätt och Allah kommer att ge dig. Ja. Och vi glömde här, Allah azza wa jalla nämner وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Man ska ge släktingarna deras rättigheter, hjälpa dem. Och el miskin och ibn al-sabil. Vem är miskin? Är det någon som vet? Fattig. Taib, och al-faqir? Fattig. Ja, nästa tjej. Det är sant att det är samma. Miskin, faqir, fattig. Men om de nämns tillsammans. Ja. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Då måste det finnas skillnad på dem. De nämns tillsammans i surat At-Tauba. Ammar, vad är fark? Miskin är den som har lite. Han har, men han har inte så han klarar sig. El-faqir, den som inte har någonting alls. Yani faqir är värre än miskin. Och därför idag ni kanske läser surat al-Kahf. Då nämner Allah de som hade båten. Vad kallar Allah dem för? De fiskarna som hade båten. Masakin. Och de äger en båt. Att äga en båt, det är bra, eller hur? Det kostar pengar. Men de var masakin. Yani de hade inte tillräckligt. Så miskin kan vara synonym på fattig. Det kan betyda fakir. Men om de nämns tillsammans så betyder miskin en person som har men har inte tillräckligt. Han har en hyra på 5000, han har 3000 i handen. Då är han miskin, han behöver 2000 till. Fakir har en hyra på 5000, han har 0 kronor i handen. Så de har också rättigheter. El miskin, wabn al-sabil. Och wabn al-sabil är den som är resande och är strandsatt, som man säger på svenska. Är en person reste till exempel för att arbeta här. Och subhanallah, hans hus brann upp. Pengar, allting han sparat brann upp. Och nu vill han åka hem. Han har inte ens pengar till flygbiljetten. Då är han wabn al-sabil. Ge honom mat, ge honom pengar till flygbiljetten. Yani, hjälp honom ekonomiskt. Okej? Okay?
Det
stämmer
inte.
Ahmed. Sahib al-kursi. Nej, så nej, de har också då rättigheter i al-islam. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att man ska hjälpa sina släktingar, men om man inte kan. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmati rabbik. Yani, vad menas med detta? Om de kommer till dig och vill ha sadaqa, de vill ha gåvor eller hjälp, ekonomisk stöd, och du inte har någonting, då väntar du på din herres nåd. Yani, profeten Muhammad a.s. brukade aldrig säga nej till folk. När någon kommer och ber om sadaqa, han gav alltid. Som Anna sa, han sa aldrig la. Subhanallah. Masu ila qat faqala la. Aldrig svarade han la. När någon kom och tiggde eller frågade. Han gav, även om det var det sista han hade a.s. Lianna hon kan ajwadu nas. Han var den mest generösa människan. Taib. Och två, hade han inte, vilket hände för han var själv, yani, hade det väldigt svårt ibland, då gjorde han dua för personen, eller han tog personen till någon annan, eller han väntade på att Allah skulle ge honom så att han kunde ge honom. Och det är det som Allah nämner i den här versen. Yani, du väntar på din herres nåd. Ibtigha'a rahmatin min rabbik. Tarjuha. Yani, du väntar på att Allah ska ge dig någonting som du kan ge till dem. Vad ska du göra då? فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Då ska du inte neka dem med hårda eller stränga ord. Utan du ska neka dem med uppmuntrande, vänliga ord. Yani, afwan, jag har ingenting just nu. Inshallah, det kommer snart. Sabr och så vidare. Yani, vackra ord. Så att personen som kommer och tigger och du säger till honom, la, gå härifrån. Nej, du ska inte vara så hård. Utan säga mjuka, snälla, vänliga ord till personen. Och då säger han ibn Kathir, yani, ej, om dina släktingar frågar dig och du inte har någonting och du vänder dig bort från dem för att du inte har någonting att ge dem, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَ الْمَيْسُورَ ej, عِدْهُمْ وَعَدًا بِسْسُهُولَ وَلِّينَ. Yani, ger dem ett löfte på att de kommer att få på ett mjukt och ett fint eller trevligt sätt. Yani, att då Allahs risk, då Allahs försörjning kommer, så kommer vi att låta er ta del av det, inshallah. Och det här är det som är tafsir på versen, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Yani, bil-wa'd. Yani, med vackra löften. Och det här nämner Mujahid, Ikrima, Sa'id ibn Jubair, Al-Hassan och Qatada och andra av salaf. Nah. Och det är också en fin sak som vi muslimer generellt lär oss. وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Yani, var inte sträng mot den som frågar eller tigger, utan svara alltid på bästa sätt. Även tiggare, du vet, han är jobbig. Zakallah khair, barakallah fik. Yani, må Allah ge dig yani, någonting. Använd inte såna här bortstötande, hårda, stränga ord till folk. Och till och med sa'il, det kan vara en person som ställer en fråga. Yani, kan du lära mig någonting från islam? Kan du visa mig vägen? Lät den här. Var inte, neka inte personen. Var inte hård eller sträng mot personen. Utan besvara alltid folk som frågar på vackraste och finaste sätt. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: och låt inte din hand vara bunden till din nacke, en snål, och sträck inte heller ut den så långt det går som en slösare, så att du blir någon att klandra och i allvarlig fattigdom. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen beordrar med al-iqtisad fil-ish, med att vara måttlig eller att vara moderat. Att ta en medelväg, al-wasatiyya. Al-qasd, al-iqtisad, är på arabiska att gå en medelväg. Inte till någon av de två extremen. Och då nämner Allah här: håll inte handen stängd bakom ryggen. En snål, han vill inte ge någonting. Och inte heller så där att du ger allting. Utan beina dhalik, yani en medelväg där emellan. Ja. Och det här på arabiska: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً, yani håll inte handen stängd. Det här är en ta'bir på arabiska som betyder att man är snål. Och därför brukade vissa ahlul kitab säga yadullahi maglula. De brukade, a'udhu billah, säga att Allah är snål. Qatalahum Allah. Hur kan man säga att Allah azza wa jal är snål? Allah är inte snål. Bel yadahu mabsutatan, som Allah säger. Hans händer är utsträckta. Yani Allah azza wa jal är al-akramul akramin. Den mest generösa, al-wahhab, al-razzaq, al-mannan. Och hasha lillah att vara snål eller ha någon negativ, yani attribut eller namn. Och då säger här Ibn Kathir: yani var inte snål, menu'an, och ge inte namn som en person som är snål, som inte ger någon någonting alls. Wala tabsutha kull al-bast, och yani var inte heller slösaktig då du ger. Att du ger över din förmåga. Fauqa taqatika. Nej. För då kommer du i slutändan att bli malumen mahsura. Yani klandervärd och fattig. Nej. Och då säger här Ibn Kathir att om en person spenderar mer än vad han kan, kommer han att sitta utan någonting alls i slutändan. Och då är han yani mahsuran, som al-hasir, yani han är utan någonting alls. Och det här är ikhwa jätteviktigt. Den här versen och versen som vi nämnde innan i wasf ibadur rahman walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Att det är de som när de spenderar varken slösar eller är snålaktiga, eller de tar istället en medelväg. Och här också: var inte snål och var inte heller dum i att ge bort allt, utan en medelväg däremellan. Och det här är ett av bevisen på att islam är en din av al-wasatiyya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Allah säger att på så vis gjorde vi er till en umma, ett samfund som går medelvägen. Och då subhanallah, och det här är inte, Allah säger ummatan wasata. En umma, Muhammeds umma alayhi salatu wasalam, går medelvägen. Och det nämner inte i bara aqida, eller bara ibada, eller bara suluk och akhlaq, utan en medelväg i allt. Allt som islam har kommit med. Från början till slut. Från det viktigaste, från tawhid, till det minsta, att ta bort en kvist från vägen. Finner du att den är wasat. Islam går aldrig till någon extrem. Det finns inte. Och en utmaning till den som vill: hämta en aspekt där islam är extrem. Yani till extrem vara hård eller extremt att vara mjuk. Nej, wallah, islam är wasat i allting. När du kollar på islams aqida, trosuppfattning, Den är inte extrem. Vi överdriver inte i att upphöja människor till en gudomlig nivå som vissa Ahlul Kitab gör. Upphöjer sina profeter till att de blir gudomar. Upphöjer dem tills de ger dem gudomliga egenskaper och dyrkar dem vid sidan av Allah. Det här finns inte i islam. Och inte heller att vi går till den andra extremen, att vi förringar våra profeter. Som vissa av Ahlul Kitab gjorde då de dödade sina profeter. Förnekade deras profetskap, kallar dem för oäktingar och liknande saker. Det här finns inte i islam. Utan vi går en medelväg. Vi säger profeterna är de bästa av människor. De ska respekteras, de ska följas, de ska lydas. Men de ska inte dyrkas. De ska inte vanäras, de ska inte kränkas. De ska lydas, de ska följas. Är det inte medelvägen? Alla är medelväg. Mellan dessa två extremer. Samma sak när det kommer till våran ibada, våran dyrkan. Islam säger inte att du ska be från morgon till kväll. Det skulle vara extremt. Du ska inte jobba, du ska bara be. Morgon till kväll. 10 timmar om dagen, 15 timmar om dagen, du måste be. Det skulle vara extremt. Eller hur? Men handlar islam enkelt. 5 salat, lagom. Och inte heller att det går till den andra extremen och säger du behöver inte alls be. Iman i hjärtat, khalas. Kom på idbönen, det räcker. Nej. Lagom. 5 salat om dagen. Eller hur? Är det för mycket? Nej. Är det för lite? Nej, det är lagom. Alla är lagom. Nu är vi fastar. 30 dagar av 360 dagar. Är det för mycket? Ayyaman ma'dudat. Allah säger ett begränsat antal dagar. Det är inte för mycket. Och därför finner jag att islam har förbjudit siyam ad-dahr. Att fasta varenda dag. För det är extremt. Lagom. Vill du fasta extra, fasta 3 dagar i månaden. Nästa. Fasta måndagar, torsdagar. Det är enkelt. Zakat. Islam säger inte betala alla dina pengar. Islam säger inte betala inte något av dina pengar. 2,5%. Alhamdulillah, lagom. Skadar inte dina pengar. Och gynnar den fattiga. Så som han alla, vi finner att islam är medelvägen i allting. Allting. Akhlaq, ibadah, aqidah, mashallah. Och även här då. Och därför shaitan, och det är jätteviktigt. Shaitan al-la'in, han har ett gammalt tricks. Han har många sätt att vilseleda människan på. Och shaitan har erfarenhet. Han var med från Adam till idag. Man ska inte heller underskatta honom. Han har sina planer, sina fällor. Och en av shaitans fällor är att få människan att överdriva eller att underdriva. Vi har alltid de här tre vägarna. Extrem, easy, yani underdriva, och medelvägen. Medelvägen är islam. Och shaitan försöker få dig att bli extrem eller att ta för lätt. Alltid, subhanallah. Och därför ser man vissa personer när de blir praktiserande eller blir muslimer att de, shaitan lurar dem. Så du måste vara hård, du måste ta extra, du måste göra för mycket och så och så och så. Akta dig, du går till helvetet och sen han blir extrem. Mutashaddid. Jättehård. Allt är haram och alla är dåliga och allt kaos och allt är bid'a och allt. Han bara sådär. Ni ser ingenting som han alla. Och då talar vi utanför islams ramar självklart. Allting extremt. Och sen kommer han till honom wiswas. Din wudu är inte bra. Gör om din wudu. Din salah var inte bra. Gör om din salah. Och sen han gör wudu 20 minuter, 30 minuter. Han gör wudu en timme. Kanske salah en timme. Och så vidare. Gärna han blir extrem. Och kanske extrem med vissa aqaid, vissa ideologier som hände med Daesh. Det är bara vi som är muslimer, resten är kuffar. Yani takfir och kallas extremt. Så shaitan lurar dem. Och sen vad händer med dem? Lär sig. Det blir ingenting kvar. Halakal mutanatti'un. De som är extrema kommer att gå under. Iyakum wal ghulu. Profeten Alisam är vanare för extremism. För de innan er gick under då de var extrema. Och subhanallah, det här är från min dala'il nubuwa. Bevis på att profeten Alisam var en sann profet. Du kommer aldrig se en person vara extrem och att det håller. Istamir. Aldrig. Wallahi, aldrig. Utan han kommer att gå under. Antingen lämnar han islam helt och hållet. Helt och hållet. Eller han blir totala motsatsen. Igår allt var haram. Sen dagen efter allt blir halal. Han blir super light. Subhanallah. Mumayyi', yani allt. Finns inga. Bara khalas. A'udhu billah. Eller så lurar shaitan människan att bli den här som soft muslim. Yani allt halal. Allt halal, det är lugnt. Du har iman i hjärtat. Behöver inte be. Kan be sen. Tiden har gått ut. Du kan be på kvällen. Och det är långa dagar. Vi behöver inte fasta. Yani sådär. Hijab, vadå hijab? Vi bor i Sverige. Hans iman i hjärtat. Yani bara allt light, light, light. Det är också fel. Utan islam är, som vi sa, medelvägen. Alhamdulillah. Och därför ska man alltid försöka att gå den här medelvägen. Och aldrig vara extrem. Man ska akta sig för extremism i al-islam. Nah. Och Ibn Kathir nämner här lite hadither om att man inte ska vara snål, att man ska vara generös och man ska dela med sig. Och han nämner hadith som finns i al-Sahihain, Bukhari Muslim, från Asma bint Abi Bakr, som sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: anfiqi hakadha wa hakadha wa hakadha wa la tu'i fayu'i Allah 'alayki wa la tuki fayuki illa 'alayki wa fil lafz wa la tuhsi fayuhsi Allah 'alayki. Hasi profeten alayhi salatu wassalam til Asma: spendera, ge så här, så här, så här, yani ge. Och håll inte tillbaka, för då håller Allah tillbaka från dig. Och räkna inte, för då kommer Allah att räkna mot dig. Vad menas med denna hadith? Och som han är mäktig. Yani när du ger, för det första, ge. Alltså håll inte tillbaka. När du ska vara generös, du kommer till sadaqa, bismillah, du ger. Håll inte tillbaka. Och två, när du ger, räkna inte. Säg inte så här, du ska ge en krona, två kronor, tre kronor. Ta handen i fickan till bismillah. Allas. Och för om du börjar räkna, Allah kommer räkna med dig. Men när du bara ger bismillah, Allah kommer att ge dig på samma sätt. Ja, ni kommer att få gränslöst. Hänger ni med? Och profeten alltså brukade inte räkna på det sättet. Han gav. Kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Han gav som en person som inte fruktade fattigdom. Taib. Ja. Och håller man tillbaka, håller Allah tillbaka från oss. Kama tudin tudan, som du är mot andra är Allah mot dig. Fast ännu mer. När du är generös, Allah är ännu mer generös mot dig. Så man ska alltid vara så generös som möjligt. Han nämner också hadithen i Sahih Muslim, där Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Allah säger, Allah sa till mig: anfiq, unfiq alayk. Ge, så kommer jag att ge till dig. Och i vissa hadither, yabni Adam, anfiq, unfiq alayk. Människor, ge, så kommer jag att ge till er. Och subhanallah, det här är ett löfte från Allah azza wa jall, att om vi ger, kommer Allah att ge till oss. Vi ger 100 kronor, Allah ger mer, eller hur? Allah är mer generös, alltid mer generös. Det är inte så att du ger 100 och sen Allah ger dig 99. Nej, a'udhu billah, Allah ger dig mer. Så subhanallah, det är också min asbab, ziyadat al-mal. En orsak, om du vill ha mera pengar, att du ger pengar. Vill du ha mera baraka pengarna, vill du att Allah ska göra dig mer rikare, ge. Och därför, tänk på folk ni känner. Ni känner säkert någon som är generös. Han är alltid ger, du frågar, varsågod, han bjuder på mat, han bjuder på allting. Kolla den personen, han är inte fattig, eller hur? Den personen är aldrig fattig. Allah öppnar till honom dörrar. Arbete, pengar, risk, baraka, subhanallah. Så när man ger, man får tillbaka. När man är snål, Allah håller tillbaka. Så att man ska vara generös. Allah kommer att ge så länge som vi ger. Och därför nämner han också att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att varje dag, ma min yawm yusbihu al-ibad, varje dag då solen går upp, så finns det två änglar som kommer ner från himlen. Och den ena säger: Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah, ersätt till den som ger. Och den andra ängeln säger Allahumma a'ti mumsika talafa. Och Allah förstör eller håll tillbaka från den som är snål. Taib. Så två änglar gör den här duan varje morgon. Och Allah akhlif, yani ge ersätt till den som skänker. Ge honom mer. Och den andra ängeln säger och Allah håll tillbaka. Eller förstör för den som är snål. Så vill man ha med mera, man ska ha den här inställningen att man alltid är generös. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Och det är samma betydelse. Att vad ni än spenderar, Allah kommer att ersätta. I dunya och i akhira. Allah kommer att ersätta det vi skänker för hans skull. Namn. Och profeten a.s. förbjöd från motsatsen som är snålhet. Och det har nämnts att profeten alaihi salatu wassalam sa iyyakum washuh, jag varnar er för snålhet, för girighet. För sannoliken så var det girighet som fick dem innan er att gå sönder. De beordrade varandra med girighet eller med snålhet, blev snåla. Och de beordrade varandra med att bryta släktbanden. Och de beordrade varandra, eller det ledde till att de började synda. Ja. Så här finner vi, och denna hadith finns i Abi Dawud. Girighet, snålhet. Då har vi två termer på arabiska. Al-bukhl och shuh. Okej? Och de är som synonymer. Men bukhl är snålhet och shuh, al-shuh är girighet. Det är värre. Det är att man är snål och man vill ha vad andra har. Snål, han vill inte ge. Shahih, yani han är girig. Han vill inte ge och han vill ha vad andra har. Förstår ni? A'udhu billah. Och det här leder till ett destruktivt samhälle. Där folk yani, blir som hayawanat, yani som rovdjur som vill äta från varandra. Eller hur? Och därför så sa profeten Alisam, jag varnar er för ett shuh. För det fick dem innan er att gå under. Det gjorde dem snåla. Det gjorde dem så att de bröt släktbanden. Och det gjorde det så att de började synda. Den här girigheten fick dem att gå under. Och därför så sa också profeten al-Islam om dunya. Han sa, låt den inte förstöra er så som den förstörde dem. Tetanafasuha. Vi kommer att tävla om den. Och den kommer att förstöra er som den förstörde dem. Låt mig inte se denna dunja förstöra någon av er. Subhanallah. Så man ska akta sig för den här sjukdomen att vara girig. Och därför är den lyckliga och framgångsrika människan. Men yuqa shuha nafsi. Den som skyddas och skonas från sin egen girighet. Yani han är inte snål utan skänker från vad han tycker om. Och det här var det som Allah azza wa jalla beordrade oss med. Och det som sahaba också gjorde. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Län tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni kommer inte nå fromhet. Albir, taqwa. Tills ni skänker från det som ni älskar. Ha? Inte bara att vi skänker, vi hjälper fattiga. Utan vi hjälper fattiga och ger från det vi tycker om. Det är lätt att ge det man inte tycker om. Det är lätt att ta fram sina trasiga skor och säga jag ska ge till fattiga. Ta fram trasiga kläder och jag ska ge till fattiga. Det är enkelt. För vad är alternativet? Det är papperskorgen eller att ge till någon? Det är inte svårt. Hänger ni med? Men att ge ett par fina nya skor för 1000 kronor till en fattig, det är svårt. Du vill ha dem, men han behöver dem. Eller hur? Det är svårt. Och därför som han när den här versen kom ner, Lentanel al-Birra, så var det Talha ibn Ubaidillah, tror jag, som kom direkt. Han sa, ja Rasulullah, yani jag vill ha den här birr, jag vill ha fromhet. Här är, vad sa han, Beiroha, tror jag den heter. Det fanns framför Masjid Nabawi en trädgård som tillhörde Talha. En hel trädgård med mur, och den hade det godaste vattnet i Medina. Yani, kan ni tänka er vad den är värd? Den ligger mitt i stan, framför Masjid Nabawi. Bästa läget, vatten, trädgård, allting. Han sa, jag älskar den här trädgården mer än allting. Jag är i dunya.
Ta den fi sabilillah. Yani spendera den där det är bäst. Subhanallah. Varför? För han ville ha den här. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Och till och med jag läste Abdullah bin Umar. Han stod och bad qiyam al-layl. Och så läste han den här ayan. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Så gjorde han en gest i bönen med handen att min slavflicka är fri, fi sabilillah. Yani i salam så friade han henne. Och de sa hon var en flicka som han hade planerat att gifta sig med. Men ändå, han vill ha, kallas, hon är fri. Låt henne gå. Fi sabilillah. Mashallah. Och så var det. Att de gav fi sabilillah. De var inte snåla eller giriga. Allahu musta'an. Och därför brukade också profeten alaihissalam söka skydd från al-bukhl. Han sa Allahumma ya'udhu bika min al-bukhl. Och Allah söker skydd hos dig från snålhet. Wallahu musta'an. Naam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Att din herre ger sannoliken Allah Azza wa Jal förstorar eller ger mer till vem han vill och han minskar för den han vill. Och säkerligen så vet Allah allt beträffande hans tjänare. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yani Allah Azza wa Jal han är ar-razzaq, den som försörjer, al-qabid al-basit, den som håller tillbaka och den som ger. Al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Den som styr över sin skapelse med vad han vill. Fayughni man yasha'u wa yufaqqir aw yufqiru man yasha'. Han gör vem han vill rik och vem han vill fattig. Bima lahu fi dhalika min al-hikma. I den vishet som finns. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Och han är sannoliken väl, yani kunnig, informerad och allseende om vad hans tjänare gör och deras tillstånd. Ej khabir basir biman yastahiqul ghina. Allah är väl informerad eller kunnig. Har vetskapen om vem som förtjänar rikedom och vem som förtjänar fattigdom. Som då har nämnts i en hadith att det finns de från Allahs tjänare som endast funkar om de är fattiga. Och om de skulle bli rika så skulle deras religion förstöras. Och det finns de från Allahs tjänare som endast funkar med rikedom. Och om de skulle bli fattiga så skulle deras religion förstöras. Och då så säger Ibn Kathir att rikedom kan också vara för vissa människor istidraj. Och det här ordet på svenska vet jag inte, men att en person han ges uppskov wal faqr uquba, och ett fattigdom kan vara ett straff. Och då så säger Ibn Kathir, må Allah skydda oss från båda dessa två. Här är en viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala han är hakim och han ger och delar ut med hikma. Yani den som är fattig och den som är rik, det är inte så att de bara är så. Allah har bestämt att de ska vara så. För det finns en vishet bakom det. Det kan vara en prövning. Eller det kan vara som det här nämndes i hadithen. Att det är för personens bästa. Och det har nämnts en sahih hadith. Liknande denna. Att Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka risk. Från en person som vi håller tillbaka en viss mat från en sjuk person. Yani du har en sjuk person, till exempel ett barn har diabetes. Du ger inte barnet socker, eller hur? Du ger inte barnet läsk och onödiga eller socker. För det kommer skada barnet, eller hur? Du håller tillbaka för barnets bästa. Är det inte så? Samma sak med våran risk. Allah Azza wa Jalla håller tillbaka från vissa människor för deras eget bästa. Och då säger ulema det som Ibn Kathir här nämner. Varför? För vissa människor funkar bara i det här tillståndet. Yani den som är fattig, om han skulle bli rik, vad säger Allah? La baghaw fil ard. Wa law basata Allahu rizqa, yani om Allah skulle ge alla rika så skulle de gå över gränsen. Yani de skulle bli högmodiga. De skulle börja förtrycka andra med sina pengar. Så det är bättre att han inte blir rik. Och han kanske värst av allt skulle vända sig bort från Allah. Nu han är fattig, han har det lite svårt. Han är nära till islam, han ber och så vidare. Men skulle han få pengar skulle han vända sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Tvärtom, personen som är rik, Allah kanske gör honom rik för att det är bättre för honom. Skulle han bli fattig, skulle han börja syssla med haram, skulle han vända sig bort från Allah och så vidare. Så Allah azza wa jalla är hakim, han är vis. Men han nämner också här att rikedom kan ibland vara istidraj. Som Allah azza wa jalla nämner i surat al-An'am, då han nämner att det finns ett folk, yani, eller som profeten alaihissalam sa, tafsir på versen, att om du ser en person vara syndaktig, dålig, men han har det bra, så vet att det är istidraj. Yani det är att Allah har givit honom uppskov. Tills han tar honom plötsligt. Akhadnahu baghtatan. Tayyib. Så det kan hända att en person, det är negativt, att en person framhärdar i synd och kör omkring i sina lyxbilar, han bor i lyxvilla och han har guld, han har allting, men han är en stor syndare. Det kan vara istidraj. Allah låter honom framhärda i synd så att han tar hans liv i det här dåliga tillståndet. A'udhubillah. Så avundas inte en människa som är i detta tillstånd. Taib. Och sen har vi vad? Sen har vi de personerna som han säger här att fattigdom kanske också är ett straff. En person har gjort saker och straffas av Allah och blir fattig. Wallah. Så vi vet inte riktigt i alla fall. Allah har en vishet i allting som han bestämmer. Och vi accepterar. Vi säger alhamdulillah för det Allah har givit oss. Vi är tacksamma. Men samtidigt det är inte heller förbjudet att söka efter mer. Att man säger om jag är fattig. Allah har bestämt att jag är fattig. Khalas. Jag får inte utbilda mig. Jag får inte arbeta. Jag får inte fixa ett bättre jobb. Det är fel inställning. Vi får kämpa. Fasa'u fil ard. Yani sträva. Sök försörjning. Sök rikedom. Allah kan ge det. Hänger ni med? Så det är tillåtet. Men man är i slutändan nöjd med det som Allah azza wa jalla har givit dem. Och man vet att det är för ens eget bästa. Och kanske Allah har sparat för det något bättre i nästa liv. Du får mindre här men du får mera där. Vissa får mera här men de får mindre där. Och hellre att man är från de första. De som har mera i nästa liv. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.